Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
I 6 år är det han som torsdag efter torsdag lett Svenska Akademins sammankomster i de vackra lokalerna vid Stortorget i Stockholm. 6 gånger har han här också trätt ut inför världspressen för att erkänna i årets Nobelpristagare i litteratur. Ja, sen 2009 har den historiker och författare haft det svenska kulturlivets kanske mest anrika arbete. Men nu är det bara ett par veckor kvar innan han lämnar över jobbet till sin efterträdare. Och det är därför dags att börja summera den händelserika tiden som ständig sekreterare. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Peter Englund. Men vi måste ändå göra ett litet ljudtest här. Men då så försöker jag göra det med innehåll. Så berätta vad det är för rum vi sitter i just nu.
Vi sitter i sekreterarrummet som det kallas på Svenska Akademin, Börshuset i Gamla stan. Och det är ett stort rum, högt i tak, med en hel del förgyllningar och en står en klocka här och tickar troget. En gammal trotjänare som akademin en gång fick, Augustan den tredje. Och som har en nästan världshistorisk roll att spela en gång om året. Då hon ska slå ett slag för att säga att nu är det dags att tillkännage även som har fått Nobelpriset. Men hon är en gammal dam och hon drar sig rätt mycket. Jag tror hon drar sig typ så här 5 minuter på ett dygn eller något.
Trots att det inte är första gången jag är här, så blir jag ändå hänfört när jag stiger över tröskeln. Rummet, eller snarare salen där den ständiga sekreteraren har sitt kontor, det här måste nog ändå vara en av landets vackraste arbetsplatser. Det är takhöjden, tavlorna på väggarna och de enorma fönstren mot torget utanför. Och så mitt i allt ett gammalt stiligt bord med tillhörande skrivdon som verkar härstamma från grundaren Gustav den tredjes tid. Peter Englund slår sig ner på ena sidan, lägger telefonen bredvid mikrofonen på bordet och berättar att hans tid är knapp. Om exakt 60 minuter kommer mobilen signalera att det är dags för honom att rusa iväg för att snabbt ta sig hem till familjen i Uppsala. Det var inte med lätt hjärta som han tog sig an uppdraget att leda den akademi som huserar i det gamla Börshuset i Stockholm. I intervju efter intervju vid tillträdet betonade Peter Englund att det snarare var pliktkänsla än glädje som fick honom att till slut tacka ja. Vid samma tid utvecklade han de här tankarna i en lång fiktiv intervju med sig själv som han publicerade på sin blogg. Det som tyngde honom var bland annat att uppdraget som ständig sekreterare skulle hindra honom att syssla med det som han älskade allra mest. Nej, på många år skulle han nu inte ha tid att skriva. För Peter Englund är ändå författare och historiker. Och det var med boken Poltava från slutet av 80-talet som han slog igenom på bred front. Sen dess har han skrivit ett 10-tal böcker. Allt från essäsamlingar som Tystnadens historia och Brev från nollpunkten till Tegelstenarna, Ofredsår och Stridens skönhet och sorg. Boken om första världskriget som just nu håller på att ges ut i en utökad version. I övrigt har han även hunnit med att arbeta inom försvaret på FRA, varit professor i berättande vid Dramatiska institutet samt skribent och till och med krigsreporter för bland annat Dagens Nyheter. En gång var han killen från Boden som blev akademiker nästan av en slump. Idag är han en i raden av ständiga sekreterare vars porträtt i olja snart kommer blicka ned på efterträdaren Sara Danius här inne i det ståtliga rummet. När kommer du få ditt sekreterarporträtt?
Det kommer att sättas upp det blir nog den 28 maj sätts det upp. När akademin har sin sista sammankomst för terminen så kommer det nog, om jag minns hur det gick till när Horace Engdahl avgick eller lämnade, så då avslutar man genom att gå in hit och då hänger porträttet där.
Så det är alltså målat och färdigt?
Det håller på att målas. Vilket är en mycket närpåfrestande sysselsättning, det kan jag försäkra. Jag har aldrig varit med om något liknande. Jag tror en del har säkert att göra med att jag har ett, jag är liksom en människa som är ständigt i rörelse, även rent mentalt så där. Men att bara sitta rakt upp och ner och stirra mot en punkt på väggen, det har varit en verkligt karaktärsprov.
Du brukar ju tycka om att intervjua dig själv faktiskt.
Nej, jag har intervjuat mig själv. Eller jag tycker att det är ett bra sätt att få lite grann ta makten över sig själv så där.
Om du skulle inledningsvis här ställa en sån fråga till dig själv som du vill få men som du inte får så ofta av journalister, vilken fråga skulle det vara då?
Givet att du vet allt det som du vet idag, skulle du fortfarande ha tackat ja till att bli ständig sekreterare?
Vad är då svaret på den frågan?
Då ska jag svara att det är en väldigt svår fråga. Det är inte givet att jag skulle ha gjort det. Och som sagt, jag tar ju skydd bakom det faktum att jag faktiskt sa nej till att börja med. Men nu har jag gjort de 6 år som jag förutsatt mig att göra. Och det känner jag mig nöjd över. Det är lite grann som jag vet att jag sa många år efter jag hade muckat från armén där. Jag skulle aldrig vilja göra om det, men jag är hemskt glad att jag har gjort.
Vad har du lärt dig då?
Alltså jag har lärt mig en väldigt massa saker om sånt där som jag inte kunde någonting om tidigare. Allt från fastighetsförvaltning till hur man läser bokslut till hur människor fungerar. Men jag tycker nog igen att det jag har lärt mig mest om, det handlar om det jag har lärt mig om mig själv och mina närmaste. Det här är ju en påfrestning för alla inblandade. Jag tror inte Gustav III riktigt hade en pendlande småbarnsförälder med blöjbarn hemma i åtanke när han såg framför sig den här ständiga sekreteraren som han skrev in i stadgarna 1786.
Vad tror du Gustav III hade tyckt om din sekreterartid?
Det är ju det här svåra med vad som sker när man transporteras i tiden. Och då förutsätter det att, och den ena modellen, att Gustav III transporteras orörd genom tiden med allt det som han var en gång och så släpps ner i denna verklighet. Och då tror jag att saker han säkert skulle förfasas över. Samtidigt så kan man inte göra det tankeexperimentet utan att också komma ihåg vilken den här människan som transporteras genom tiden var en gång. Och Gustav III var ju på många vis, på vissa vis var han ju en lite grann en blådåre, men på andra vis var han verkligen en människa mitt i sin tid och en urtypen för en upplyst monark. Så. Avskaffade tortyren och gjorde en del insatser trots allt för tryckfriheten och så vidare som var i sin tid, och det är ju också det som inrättandet av akademin ska ses som, någon som har ändå trots allt lite grann de vätade tummarna uppe i vinden. Och då kanske han skulle förstå att en sån här institution måste förändras för att vara sig själv lik. Så då tror jag nog utifrån det perspektivet så hoppas jag att det skulle ha vunnit gillande.
I en av de här intervjuerna som du gjorde eller har gjort med dig själv på dina olika bloggar, så jag tror att det var en av dem du gjorde med dig själv precis när du hade tillträtt som ständig sekreterare, eller det alla hade i alla fall tillkännagivits. Då sa du så här till dig själv alltså. Oh. Den ena delen av dig sa väl grattis, tror jag. Mm. Och så protesterade du och sa nej, vänta här nu, man kan inte säga grattis så här innan. Det här är ingenting att säga grattis till. Ordagrant så var det så här: man säger inte grattis till någon som ska ge sig ut på en ensam segling runt världen. Man säger väl snarare lycka till. Grattis kan man säga när personen lyckligen slutfört sin resa. Nu är det bara en månad kvar. Kan du säga grattis till dig själv?
Jag vet att jag tyckte om den här metaforen om världsomseglingen. Just det här grattiset, det har jag aldrig begripit, för det är ju inte på något vis att det här är ett karriärsteg eller någonting så här. Grattis till utmärkelsen, det är ingen krasan du fäster vid västen att bära på Nobelmiddagen, utan jag tyckte om den här liknelsen med världsomseglingen, därför att det betyder dels att jag gav mig in på något okänt, men det betyder också, den handlade också om att jag skulle återvända. Det handlar inte om att jag skulle förvandlas till något annat, utan att jag skulle faktiskt komma tillbaka till samma plats. Alltså alla världsomseglingar per definition handlar ju om, så att säga, att du slutar och börjar på samma ställe. Och jag tyckte om den bilden väldigt mycket. För den gav en någon slags trygghet. Å ena sidan, allt här, det ligger okänt framför en, men om allt går vägen så då ska jag så småningom stiga i land. Och jag vet att jag ett tag lekte med den där bilden, så att jag försökte som tänka mig om jag var Marcel Jan, var var jag nu på hans världsomsegling? Så här, ja, okej, nu är jag i Indiska oceanen någonstans. Nu är jag i Kryddöarna. Nu ska jag ge mig ut över Stilla havet. Men det var någonstans där så dog bilden. Och jag har insett det där är Nobelklockan. Jag har insett att den håller inte. Därför att det är det som alltid är problemet med att resonera med hjälp av metaforer. En metafor är en bild. När du kommer till ett grekiskt hotell och vill ha en bärare som bär ditt bagage, då begär du att få en metafora. Det är en sak som bär betydelse för det, men det är inget argument i sig. Vad jag insåg var ju att det här var ingen världsomsegling, också så tillvida att jag skulle aldrig komma tillbaka till samma plats. Dels rent geografiskt, fysiskt. För när jag började här, då bodde jag ute på landet utanför Uppsala. I Rasbo. På en plats jag bott länge. Och jag var tvungen att flytta därifrån. Av det skälet helt enkelt. Jag var tvungen att få ner min pendlingstid. Jag hade haft två förfärliga vintrar. Och ibland tillbringar jag mer tid i bilar och tåg än vad jag tillbringade här. Så jag var tvungen att flytta in till stan för att åtminstone halvera min pendlingstid. Så rent fysiskt, geografiskt, så återvänder jag inte till samma plats. Och sen inser jag också att jag är inte samma människa heller. Och det här är en väldigt melankolisk insikt. Att jag gav mig ut på min världsomsegling och jag kom aldrig tillbaka igen. I en mening.
Men tror du inte Marcelian kände så också? När han kom tillbaka?
Det gjorde han nog, men kanske mer en känsla av triumf. Den delen är nog lite svår att bära, och jag är lite skakad över den där metaforen. Alltså för den står för något väldigt melankoliskt, den står för ett sånt hopp om att man kunde genomgå det här och allting skulle bli sig likt. Och det där är egentligen en avspegling av hur jag betraktar förändringar överhuvudtaget. Jag hatar förändringar, jag avskyr förändringar, och när en förändring sker så vill jag tro att man på något vis ska de subsumeras. Jag ska ändå liksom suga in det i min existens. Och allting ska vara sig likt. Och det är egentligen det som den bilden står för. Man är med om något oerhört, men man återvänder till exakt samma plats. Mm.
För att man kanske inte hade vågat ge sig ut på den resan om man inte i bakhuvudet hade sin hamn.
Ja, det stämmer säkert. Jag tror att en hel del saker det vågar man göra i livet enbart därför att man inser inte hur knepiga eller hur svåra de är. Det vet jag att Alice Munro sa, så där, för hon kom från en icke-akademisk bakgrund, och hon fick en sån här frågor då där hon verkligen kunde få gråta lite grann klassresenärens krokodiltårar om hon ville. Målet var vidöppet, om man säger så. Ja, du kommer från en icke-akademisk miljö, så här, har det varit svårt? Nej, tvärtom, tyckte hon. Att om jag hade haft en akademisk bakgrund, då hade jag vetat hur svårt det här har varit. Då hade jag aldrig börjat skriva. Så att jag tror att i många gånger så det enda som kan förmå en att ge sig in på väldigt svåra projekt, det är en underskattning av de svårigheter som väntar. Så att underskattningens betydelse i människans liv och historien, den ska inte underskattas heller.
Men varför hatar du förändringar?
Ja, Det vet jag inte. Jag tycker alltså att förändring i sig, vad är det som är bra med förändringar? Varför ska man tycka om förändringar? Det är väl det där som inträffar åtminstone en viss skede i ens liv. Då man tycker att förändringar medför mer hot än vad de innebär hopp. Och sen är det väl tyvärr så, och den mekaniken är väldigt banal, att man liksom uppnår en viss ålder, då är det färre och färre förändringar med, bär med sig något hopp, utan istället en bild av förfall. Och sen är det ju givetvis intressant, och sen är det ju givetvis också så att väldigt många förändringar behöver man, men där är jag nog på något vis, det finns en inbyggd försiktighet i mig. Det kan gå fel, säger något i mig.
Ändå är du en person som ändå gjort många förändringar. Jag till exempel är en person som också hatar förändringar. Men jag har inte förändrat någonting i hela mitt liv. Jag är intresserad av exakt samma sak idag som jag var när jag var 5 år. Jag bor ungefär på samma ställe, pratar om ungefär samma saker.
Det kunde delvis vara en bild av mig själv. Nej, men jag tror att det handlar mer om i mitt eget väsen så är det någon slags klyvning. Så vissa saker har nog väldigt lite hänt i mitt liv, precis som för dig. Men i det privata har jag nog inte förmått att egentligen lämna något bakom mig. Så att hemma i Norrbotten så har jag kvar gamla kompisar där som jag fortfarande träffas. Och där man liksom åker tillbaka 30-40 år tillbaka i tiden utan något problem. Och det är just detta att man åker tillbaka 30-40 år tillbaka till en del av poängen. Det är inte ett bekymmer. Det är inte ett problem. Detsamma gäller liksom många övriga delar av det privata. Där jag liksom håller kontakten med väldigt många människor som har funnits där och som har varit viktiga för mig. Samtidigt så i mitt yrkesliv så har jag gång på gång brutit upp. Jag har nästan aldrig brutit upp privat. Men jag har brutit upp väldigt mycket i yrkesmässigt. Så jag lämnade universitetet och jobbade i underrättstjänsten utan att se mig om. Sen gick tillbaka till universitetet ett tag. Lämnade det. Började leva på att skriva. Skrev för Expressen, skrev för DN. Var professor på DI. Och alla de här sakerna lämnade jag. Och har aldrig funderat på det. Aldrig ångrat. Aldrig stått och liksom sett tillbaka. Alla mina privata förändringar, de har jag alltid ifrågasatt och alltid längtat tillbaka. Så att det där är en väldigt funktionell, väldigt bra klyvnad i en. För det betyder att vad det gäller det rent yrkesmässiga så är man alltid beredd att gå vidare. När man märker att det här fungerar inte. Det privata finns inte den beredskapen alls. Så där kan man vara, då kan man odla den här liksom tryggheten och skyggheten. Medan man då kan reservera allt sitt mod och sin underskattning av svårigheter kan man reservera just till det yrkesmässiga.
Och det är därför en person som säger att den hatar förändringar också kan vara inbäddad krigsreporter. Vilket måste vara det mest utsatta läget en person kan befinna sig nästan. Om man inte själv är en stridande person.
Ja. Jo, nej, men jag, de där sakerna jag har gjort, de har känts nödvändiga på olika sätt. Och jag har nog tyvärr, måste jag säga, i vissa av de lägena har jag mått alldeles utomordentligt bra. Det kanske handlar igen om det här frågan om att man underskattar, att i vissa lägen måste man underskatta riskerna. Om man tänker på hur farligt det är att cykla, då skulle man mest troligt aldrig våga cykla. Utan det gäller att ett visst mått av kreativ förträngning kan ha förmågan att göra saker som man, om man hade en fullständigt klar bild om vad som stod på spel, aldrig skulle våga göra. Man skulle inte våga gå utomhus överhuvudtaget. Det är möjligt att sådana här som har torgskräckat, deras bedömning av verkligheten egentligen är helt korrekt.
Var då sekreterarjobbet en sån kreativ förträngning?
Nej, inte riktigt. Till dels. Men inte riktigt. Därför att orsaken till att jag faktiskt sa nej, det berodde nog på att jag hade en rätt bra bild av vad det innebar. Och då kunde jag utifrån en rätt realistisk bild av vad det skulle innebära konkret, vad det skulle innebära för mitt eget liv och så vidare. Så så var det rätt logiskt att när jag hade det här mitt första möte med Horace här nere på, vad heter det, Lejontornet, och jag anade ugglor i mossen och jag hade med mig en lista med 9 mentallista. 9 skäl varför det inte skulle vara någon bra idé att jag blev ständig sekreterare.
Vad stod nummer 1 på den listan?
Att jag inte hade någon chefserfarenhet. Sen stod det någonting om det här med det, att jag inte heller har någon inblick i det här med ekonomi och ekonomisk förvaltning. Och så vidare, och så vidare, och så vidare.
Om man ändå återupplivar metaforen eller liknelsen eller bilden av världsomseglingen. När under din seglats stormade det som mest?
Ja, det måste, det beror på vad man menar med stormar, så det är ändå, får man göra,
du är rädd att förlisa, alltså det, vågorna är så höga så att de slår in över däck, alltså du börjar ta in vatten
vi fortsätter med metaforen. Men om vi säger så här att det som har varit förutsägbart i en mening, det är att jag hela tiden, det tycker jag, det känner jag igen från många olika andra sammanhang, oavsett om det har varit att man är nere i Irak under kriget där, eller att man får en professor på Dramatiska institutet eller skriver en bok eller något annat, att jag, eller överhuvudtaget man växer upp, att det är lätt att fokusera och vara rädd för fel saker. Och jag var ju givetvis livrädd för att misslyckas, inte minst med alla de här praktiska sakerna, alla med de här som innebär praktiska kunskaper, när jag pratade med och vara chef och personalansvar, läsa bokslut, ha det här stora ekonomiska ansvaret. Alltså kort sagt hela den här existensen, vad det innebär rent praktiskt med den här existensen som glorifierad byråkrat. Men jag upptäckte, precis som man gör gärna, inte minst när man har lagt uppväxten bakom sig och når medelåldern, så här, att det man oroar sig för mest, alltså görat, vad ska jag göra? Hur ska jag klara av det? Så det är inte det som är svåra.
Vad är då det svåra?
Ja, det är det som man ofta tar för givet, speciellt när man är ung. Alltså varat. Det övriga gör att det i regel, det ordnar sig. Det går att lära sig att läsa ett bokslut. Man ordnar det här med hur det fungerar på en stor arbetsplats och vad det innebär, vad personalansvar innebär och sånt där. De där sakerna är egentligen praktiska saker. Gör att det handlar många gånger om att lära sig färdigheter. Och det kan vara lite stimulerande. Alltså. Just att i en viss given ålder när man också börjar lite grann försjunka in i sig själv och börjar reproducera sig själv. Det är ju det som är det stora problemet med medelåldern. Man börjar försjunka i... Man bara blir så nöjd med sig själv. Man bara återupprepar sig.
Men vad har varit varats utmaning då?
Ja, alltså rent konkret är det ju det här att ha det här arbetet som både kräver lojalitet och fokusering. Och att ha det som ett riktigt sånt här 9-5 jobb som det trots allt är, och pendla och ha småbarn hemma. Att få ihop de där delarna, det var mycket svårare än jag trodde. Det här ämbetet är lite grann av en äktenskapskross. Och det har nog varit det mest oväntat svåra. Sen är det så att alla riktigt stora kriser, de blir någon mån, de dyker upp och blir någon mån oförutsedda. Man kan inte ana dem. Men just det här, att det här var så svårt att begripa. Att få alla att stå ut med det där. Alltså jag, men även alla andra inblandade, att stå ut med det här. Att man försvinner så mycket, att man är borta så mycket. Och är man inte borta i kroppen så är man liksom borta i huvudet lite grann. Man är ständigt på jour och det säger pling i den där telefonen. Den där maskinen man bär på sig hela tiden och varigenom alla katastrofer kommer. Alltså det är inte roligt för de som står omkring en. Att se denna, även i, då möjligen i kroppen närvarande, men rent mentalt frånvarande.
Så att den stora stormen då på seglatsen var då att den utspelade sig på i bilen eller Uppsala pendeln och inte när du stod inför dörren där borta och klockan slog en.
Alltså då, den stora, det är långt bortom för den, långt bortom den larmande hopen står den stora striden. Alltså det är ju lite grann så att just att få de där sakerna att gå ihop, det tycker jag har varit det absolut svåraste. Men det betyder ju inte att man inte har, har känt att oj, det här är tufft. Alltså, nästan, hur ska det här gå? Och givetvis, att kliva ut från den här dörren, det är ju, det ger fjärilar i magen. Det ska inte bluffa om. Samtidigt har jag ju tänkt så där att, men vad kan gå fel egentligen, allvarligt talat? Jag ska öppna en dörr, kliva ut och läsa från ett papper. Och dessutom är det så, årets Nobelprislitteratur har gått till. Dessutom är det ju så att jag har haft den stora förmånen att jag har fått Nobelpristagare som jag tycker om. Alltså jag har trott på de valen. Och då är det inget problem att gå ut i salen. Man är ju så här 70 intervjuer, man är ju fullkomligt vimmelkant efteråt. Så man har åkt den där torktumlan en timme eller två. Men det är ju, när man väl har gjort det jag kallar språnget från 7-meters trampolinen så där, och kliver ut och börjar få frågor, då kan det vara rätt kul. Och samtidigt, men min skapare, jag menar, det handlar om författare som jag har läst i åratal. Ofta har läst om, ibland upp till 3 gånger. Man kan ju det här. Jag tänker de som ska ha fjärilen i magen, det är de som står och väntar på andra sidan dörren. Och ska försöka att inte göra bort sig fullständigt genom att ställa korkade frågor. Så jag har nog blivit mycket mer tillåtande med åren. Just vad det gäller den motsatta parten. Att man har det mycket, mycket, mycket lättare. Det är lättare att kliva ut genom dörren och stå på andra sidan. Det skulle jag faktiskt vilja påstå.
Alltså det här, jag har suttit och tänkt nu när du har berättat om din period. Så har jag kvar den där frågan om vad Gustav III skulle tänkt. Han skulle inte förstått någonting alltså. Du säger att nej, men att ställa sig inför i princip miljontals människor och tala, det var inte så farligt. Men det här att jag hade barn och att jag hade familj och att det var svårt att vara närvarande hemma, det var svårt. Det hade ju Gustav III aldrig förstått.
Säg inte det, han hade ju sina privata problem. Och få ihop de här rollerna lite grann. Han var ju en rollspelare av format, men till en grad så att säga de här rollerna börjar glida in i varandra. Och det är väl alltid faran. Jag tror att rollspel och maskspel, det kan vara till en fördel. Det kan vara till ett skydd. Det är ungefär som att jag försvarar ju bruket av frackar här på den 20 december. Därför att det är en avspegling av det faktum att man bara spelar en roll. Det här är ett teaterstycke där vi var och en har roller att spela. Och då blir ju det här ett skydd. Men sen om man aldrig tar av sig fracken, det är då problemen uppstår. Men jag förstår vad du menar. Vi kan säga att det här är problem av helt olika natur. Alltså, jag kan villigt intyga att varenda gång det har dragit ihop sig Nobeltid så är man ju uppjagad och lite upppumpad. Och det vore konstigt annars. Men jag kommer nog komma ihåg den första gången jag klev ut genom dörren.
Vem var det som fick då?
Herta Müller. Och jag hade blivit förvarnad då av, jag tror Horace sa just det här med allt det här ljuset och blixtarna och så, att det är nästan som, när han skildrade det, lät nästan som sån här, du vet, nära döden upplevelse. No, don't go into the light. Så jag blev nästan lite besviken att det var mer ljus, men samtidigt så just att vara med om det här rent perspektivistiskt. Alltså du kliver ut och så ser du hur alla linjer i rummet går ihop i dig. Alltså du har alla dessa linser och ögon och alla går ihop i dig. Och jag kände verkligen så att det här är nog mitt livs mest absurda upplevelse. Och det var rätt fantastiskt. Det här är inte sant. Det är ju trots allt bara ett litterärt pris. Kom igen. Det tror jag nog delvis har varit att ha viss distans till det hela. Jag tycker priset är jätteviktigt. Jag tror på det. En dag, i alla fall under året, så får litteraturen ta den plats den förtjänar. Men just att man får inte tro, och framförallt inte förväxla att den här uppmärksamheten handlar om ens egen person. Det tror jag skulle vara ett generalfel om man säger så. Utan man är ju bara där för att överbringa ett meddelande. Och förklara någonting. Försvara någonting.
Du lyssnar på 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Peter Englund. Vi tar nu en kort paus för reklam men är alldeles strax tillbaka. I samband med att en dokumentär om Svenska Akademin sändes på Sveriges Television så publicerade Peter Englund ett blogginlägg där han länkade till en musiklista som omtalats i programmet. Det handlade om musik att skriva till och via bloggen kunde nu allmänheten få veta vad den ständige sekreteraren lyssnade på när han skulle författa. Det här var musik som samlats på musiksajten Spotify och om man där då klickade sig vidare kunde man även få reda på vad Peter Englund lyssnade på vid andra, mer speciella tillfällen.
Jag har två liksom skrivmusik listor. En handlar om, då har jag enbart Mirella Freni som är en ungersk operasångerska med väldigt mycket Puccini och sådär, väldigt känslosamt. Och där jag har rekonstruerat en nu förlorad CD som jag hade i min skrivarstuga ute på landet. Den som inte längre finns. Och den spelade jag sönder. Och sen, och det var en stor sorg för mig. Och sen kom ju då Spotify. Och då upptäckte jag att jag kunde rekonstruera den där skivan. Så den finns då. Så jag har två stycken skrivmusik. En bara Mirella Freni. Och den tar jag bara till i väldigt, väldigt speciella sammanhang. Därför att det var den som jag var historiker till tidigare. Sen den andra är sån här som har ackumulerats genom år. Men jag håller isär dem. Men jag, på samma vis har jag gjort så där att jag hittat ett gammalt blandband från tidigt 80-tal eller någonting som var knappt hörbart. Och då satte jag mig ner också och rekonstruerade det här gamla blandbandet med hjälp av Spotify.
Det är ju lite roligt här. Alltså för att man klickar på den där länken. Jag hoppas att alla lyssnare hänger med här i det teknologiska. Då kommer man ju till din profil och då kan man ju faktiskt se alla dina listor.
Ja, det kan jag tänka mig. Jo, jag vet, det kan man.
Och det har jag nu gjort förstås.
Ja, okay.
Och analyserat dem. Bland annat finns det en som har ett märkligt namn. Det kan här kanske bli ett blindskott eller vad det heter. En återvändsgränd. Den heter Torsdagslistan någonting.
Ja, just det. Jo, men den är väldigt speciell för att jag här så jag har de här, inte min skrivmusik övrig spelar jag gärna på det här rummet. Det är därför jag tror att jag förknippar den med det här arbetet. Medan den här med Mirella Freni, den förknippar jag med mitt skrivande. Jag skriver alldeles för sällan nu för tiden. Men då, och det här rummet kräver lite grann den musiken, känner jag. Mycket Schubert och så. Men sen torsdagsmusik, det är helt enkelt att när jag kommer från Gyllene Freden och så ska jag skriva rent anteckningen som protokollet kallas. Och så är man så här lite småfull. Man har druckit snaps.
Vad är klockan då ungefär?
Då är klockan 9:30 kanske på kvällen. Och då har jag torsdagsmusik som är liksom hött och mött. Lolita Pop och såna här saker.
Det senaste tillagda på den här listan är Magnus Carlssons låt som heter den från Melodifestivalen. Vi ses i gamla... Nej, vad heter den?
Ja, just det.
Ja. Jag skrev upp det för det var så himla roligt här.
Ja, jo, jag satt dit på kul.
Nej, just det. Den senaste tillagda är Möt mig i gamla stan.
Ja, jo.
Det är ju passande.
Ja, jag menar det.
Telefon med Lady Gaga också.
Ja.
Det här sätter du alltså på här på arbetsrummet sent på torsdag kväll.
Ja, det gör jag. Och det är alldeles mörkt och tyst här och så är det bara den musiken. Nej, men det är på något vis att det är lite grann sån där glädjemusik också. Att, ja, för mycket i praktiska termer, då är veckan för till sitt slut. Och torsdagar är alltid en anspänning. Det är mycket att göra, man springer lite grann. Åker som en liten kula i flipperspelet. Och det finns en slags utandning där. När jag sitter och skriver rent. Och ofta på, som jag sa, lite småfull. Rätt på gott humör och sånt där. Och då spelar jag den musiken. Torsdagsmusik.
Det finns en till låtlista här som heter Depressionsmusik.
Ja, jo, det stämmer. Jag har en sån också. Som delvis är för att... när man liksom ska... vad är det man säger? Hålla demonerna borta. En del av det är väldigt glad med sig. Doris Day.
Den är otroligt glad. Nästan allting var glatt.
Ja, jo, men
det... sådär superglatt.
Ja, ja.
Mel C, I Turn to You, gammal 90-tals hit.
Ja, visst. Oh, ja. Nej, men det jag har ett klart depressivt drag. Det vet jag. Det vet jag sedan länge. Och den där kom till någon gång när jag hade någon sån här rätt svår depression faktiskt. Men också just sådär att för man kan ju också, och det känner jag alla igen som har varit tonåringar, och så har det just blivit slut. Och då vill man inte lyssna på någonting annat än musik som handlar om att allt är förbi, vi kommer aldrig ses igen. Och hur man på något vis driver på sin egen stämning och driver den neråt med stor målmedvetenhet. Sådär. Det handlar ju lite grann då snarare att sen blir man lite äldre och vet man att det där är ingenting man behöver driva på. Man kanske ska bromsa det där istället lite grann. Så den ska också spelas väldigt högt. Just Doris Day med Que sera, sera.
Känner du då att demonerna försvinner? De tål kanske inte den musiken?
Ja, lite grann. Alltså, man ska inte göra det för enkelt. Så lättskingrade är demonerna i regel ej. Men jag vet att man kan i alla fall, man kan inte skingra dem, men man kan i alla fall, det kan hjälpa till att hålla dem stången. För det tror jag är som en insikt som infinner sig om man är lite depressivt lagd, att reagera hårt på saker i livet, det är inget konstigt. Alltså om saker och ting går väldigt fel på det privata planet, så är det inget konstigt att man då reagerar på det. Det är helt i sin ordning, utan då gäller det mer att liksom organismen ska få övervintra där lite grann. Och vad som helst kan, som hjälper en förbi det där, inklusive Doris Day, det är okej.
Vad är den svarta hunden för något?
Den svarta hunden är ett uttryck egentligen av Winston Churchill. Det är ju hans bild av depression, hans depressioner. Och han har ju också förstått vad depressivt lag. Det är en bra hund. Det är en bra bild igen, en bra metafor så här, av det här depressiva draget som någon som följer en. Som skuggar en på något sätt. It's black dog.
Hur länge har den där hunden följt dig?
Ja, alltså jag tror att man, det där är nog väldigt mycket en temperamentsfråga. Jag tror att det här, att jag har varit medveten om att jag har ett depressivt drag, det har jag varit medveten om väldigt länge. Och sen efter ett tag kanske också, när man väl har varit med om det ett antal gånger och framförallt man har överlevt det. För det kan ju vara ett livshotande tillstånd. Så då lär man sig också lite grann avdramatisera det hela. Och man försöker också se, vänta nu. Det här att jag reagerar på det här sättet nu, det kanske är sin ordning ändå. Ja, det här måste jag få sörja nu.
Jag tänker att ett sånt sätt att avdramatisera är kanske att se det med lite, vad ska man kalla det, nästan svart humor.
Ja, en förlåtande svart humor.
Det finns en sån berättelse som du har skrivit om på din blogg som handlar om slutstycket till ett gevär. Jag kan ingenting om gevär, så jag gissar att det är någonting med...
Eller det var en slutstycke till en kulsprutepistol jag hade hemma.
Ja.
Från mina FRA-dagar. Och av någon anledning så hade jag inte lämnat tillbaka vapnet där. Med ammunition och allting. Sån här rödtejpad ammunition får bara brytas och sånt där. Men jag hade det där vapnet och jag hade då... Det var en förfärlig situation som jag var inne i. Alltså man hade verkligen ställt till mig själv. Men efter ett tag så såg jag ingen riktig utväg. Och det var väl inte så igen att jag första hand hade tänkt skjuta mig. Men jag ville som man kan göra ibland. Alltså man, det har ju Nietzsche pratat om också. Så där, att det där är ju ett sätt att trösta sig. Att leka med de där tankarna. Och det kan vara trösterigt att veta på något sätt att det finns i den här klippan så finns en dörr. Och jag kan öppna den och jag kan kliva ut när jag vill. Och jag är i linje med detta att rita ungefär som du vet Kalle Anka på julafton. Man ritar den här dörren och öppnar den och springer in genom den. Att jag börjar då tänka, ja men okej, om det här fortsätter att bli ännu värre. Ja, då tar jag och letar reda på mitt tjänstevapen och gör slut på det hela. Men då var det en del av det här, och det var ju väldigt mycket som jag sa för tröst. Och då förvarar det precis som man ska göra då, som reglerna var. Man förvarar inte vapnet helt.
Var det något gammalt tjänstevapen?
Ja. Ja, från FRA-tiden. Och så den vitala delen ska alltid förvaras separat. Jag menar, den hade legat där på vinden då. När jag tog fram den så, ja, det var ju mycket riktigt, men utan vital del, var inget slutstycke. Och jag började undra, vad fan, jag satt slutstycke. Jag började leta den verkligen så här maniskt. Men samtidigt var jag tvungen att göra det när min fru inte såg. För att hon skulle förstå liksom på en gång. För hon såg på mig hur det andra var. Så hon skulle hållas borta från där. Och jag letade och letade. Och bakom böcker. Över alla de här ställena där jag tänkte att där skulle jag sätta det. Och just att det här, det blev liksom bara det blev någon slags svart fars. Och där. Med detsamma hon var ute i huset och började springa omkring och lyfta på mattor. Lyfta ut bokböckerna, bokhyllor, leta lite och hitta inte den. Och till slut, som det plägar göra, så gick den svarta hunden bort. Av olika skäl. Och jag mådde betydligt bättre. Och då var det en månad senare, då ringer de från institutionen, från historiska institutionen i universitetet och säger, ja, vi håller på att städa i kassaskåpet, vi hittar en grej som någon säger att tillhör ett vapen, kan det vara ditt? Och mycket riktigt, det var det. Där hade jag då, klok och liksom en duktig gosse som jag var, då hade jag sett till att låsa in det slutstycket på i kassaskåp inne på universitetet. Så hittar de det. Först när faran var över. Och det tyckte jag. Det fanns någon vacker symmetri i det. Så jag fick fortfarande leka med tanken. Men jag blev aldrig utsättas för en frestelse.
Varför tror du att du i ditt yrkesliv, i val av ämnesområden, sökte till nollpunkterna?
Ja, det är svårt. Det där tror jag är en djup personlig fråga. Jag tror säkert en del har att göra med alltså min uppväxt, säkert. Uppvuxen i en sån här liten garnisonstad mitt under kalla kriget och så, med allt vad det innebar av de bilderna och de ljuden och sånt, så att det blev så naturligt för en, med den väntan på katastrofen som det innebar att växa upp med det där. Jag växte upp i en stad som på något vis var villkorad, som inte skulle finnas kvar. Den skulle tömmas. I alla trappuppgångar där vi bodde, även i vårt hyreshus, så var det en inramad tavla var man skulle ta vägen när staden skulle tömmas och evakueras om kriget kommer. Och det där var givetvis oändligt fascinerande för ett fantasirikt och lite lättskrämt barn. Barn rädd för mörkret, så då var det där var någonting som man hade att leka med och förhålla sig till. Så jag tror en del säkert handlar om det. Annat handlar ju om att nollpunkter är tillstånd då vissa saker blir väldigt tydliga. Och saker till och med som kanske annars inte skulle ha blivit tydliga, som aldrig skulle ha gått upp till ytan. Det är ett välkänt faktum att bland par som har varit med om flygkapningar så ökar skilsmässofrekvensen ett halvår efteråt öka drastiskt. Och det är helt enkelt därför att man då har fått, i den här extrema situationen, den här pressade situationen, man har fått se någonting hos sin partner som har funnits där hela tiden, men som behövde tvingas upp till ytan av den här situationen. Och som kanske man hade kanske kunnat gå ett helt liv utan att se att ens partner är feg och självisk eller något annat. Så att det pressar upp vissa saker till ytan helt enkelt.
Mitt eget favoritämne i skolan var historia. Jag kunde lätt leva mig in i forna tiders känslor, stämningar och människöden. Ja, det var något med att det fanns utrymme för fantasin som lockade mig. Att jag kunde träda in i olika tidsepoker och på något märkligt sätt komma nära det som egentligen borde ha försvunnit i tidens malström sedan länge. Det var mitt favoritämne ända tills jag bestämde mig för att plugga historia ett år på universitetet. Plötsligt dog min lust totalt. För istället för häpnadsväckande öden och storslagna äventyr fick vi torra metodkurser lära oss att det mesta inom historieämnet är bedrägligt. Ja, att källmaterialet är fyllt av tendensiösa berättelser som varje historiker måste förhålla sig oerhört kritisk till. Och långsamt märkte jag hur mitt intresse blev mindre och mindre för varje vecka i seminarierummen. Det var nog inte förrän långt senare när jag kom i kontakt med Peter Englunds essäsamlingar. Ja, det var nog först då som min passion för historia återuppväcktes. Plötsligt fann jag i hans texter den magi som lockat mig under högstadiet och gymnasiet. För utifrån skyltfönstrens historia kunde Peter Englund förklara kapitalismens framväxt. Genom att beskriva vardagen i en medeltida stad gav han ett helt nytt perspektiv på vad oljud och tystnad betydde för dåtidens människa. Och så skrev han så lockande om mörkret, om den förmoderna tiden där ljuset dog då solen sjönk bakom horisonten. Mörkret, det som förenar alla människor i historien förutom just oss i moderniteten. Mörkret, den dunkla natt som här uppe i Norden beskar livets möjligheter under en stor del av året. Det här var långt ifrån de torra akademiska texter jag kom i kontakt med på universitetet. I Peter Englunds verk var dåtiden fullständigt levande. Men hans sätt att berätta om historia har inte varit helt okontroversiellt i akademiska kretsar.
Nej, jag tror att det som man hela tiden måste hålla i huvudet, det är ju den här svåra balansakten att för alla försök att förstå det förflutna är alltid en fantasihandling. Samtidigt, alltså det är en fantasihandling samtidigt som det är en fantasihandling som måste hela tiden hålla sig inom ramen för det vi har av belägg och bevis. Det är därför det är det som skiljer egentligen en romanförfattare och en historiker. Det är inte så att säga det grepp du använder för att berätta eller de ord du använder och så vidare, utan det är givetvis hur du förhåller dig till det du inte kan veta. Medan då historikern har en plikt att fantisera utifrån det vi vet, så har ju romanförfattaren en plikt att fantisera utifrån det vi inte vet och fylla i luckorna. Och det där, att det där kan man nog ibland möta, det tycker jag är en brist på fantasi och en brist på bejakande av fantasi. Det blir liksom det är inte svårt att titta sådana som är rena kamrerssjälar bara, som inte har den här förmågan, eller tror jag delvis håller ifrån sig den här möjligheten, just den här den skaparakt som ligger i fantasi, att försöka sätta sig in i någon annan människa. Oavsett om det är någon annan människa på andra sidan gatan eller 300 år bort. Jag tror att jag till och med var med om det på något seminarium när jag pratade om det här med fantasin som en oundgängligt redskap för en historiker, men att det missförstods och togs fel upp, så att på något vis att det handlar om fabuleringsförmåga, och det är det ju inte, utan det handlar om en föreställningsförmåga som fäster vid det existerande, där man så att säga kan se hur man kan föreställa sig krukan fast man bara har 5 skärvor kvar.
Hur mörkt var det förr i tiden då?
Det var mörkt. Det var mörkt på kvällarna och på nätterna. Men jag tror man ska inte dramatisera det heller, annat än att det här var ju något som var givet. Det var en given begränsning. Så att, till det hör ju också att de bygger upp sin dygnsrytm efter dygnet. Det är ju därför som klocktimmarna, de förkortas och förlängs i praktiken om efter mängden med ljus. Så att man var vaken mycket mer på somrar och sånt där. Jag gick upp senare, det var vintern och så. Det här att vi går upp vid samma, exakt samma, även exakt samma sekund nästan, oavsett om det är vinter eller höst eller vår, det är ju något naturvidigt, och mest troligt så passar inte heller vår rytm riktigt. Att vi skulle behöva, ungefär som man gjorde förr, man anpassar sig efter det här. Man kurar skymning, som man sa, när ljuset börjar gå ner. Tände ljuset först när det blir ordentligt mörkt. För man vill ju inte slösa på ljuset när det är halvskymning. Utan man sitter där tyst och väntar tills det kommer. Och sen har man det tänt. Men sen att man accepterar det. Nu är det mörkt, nu släcker vi. Men med det samma ljuset är åter, så då är man där igen. Det är därför man levde så mycket av sina liv utanför husen. Jag tror att det är en av de sakerna vi inte tänker på. Att man levde så mycket av det ägde rum utanför huset. Därför att där var ljuset bäst.
Men tänk det där kompakta mörkret. Tänk vad verksamma demonerna måste vara där. De svarta hundarna. Ja, det finns ingen Spotify-lista i världen som kan skingra
det. Nej, men det är nog alldeles sant. Men alltså demonernas existens, handgripliga existens i världen, en del av det beror givetvis på att det finns så mörka hörn de kan gömma sig i. Det är sant. Så att vantrons förutsättning till dels är den dåliga belysningen, men det är inte bara det. Alltså, för det finns en del sådana där spöken som lever, åtminstone en del vanföreställningar som lever oavsett hur ljus det är. Det är ju det som är det vackra hoppet som finns i upplysningen. Alltså menar man bara den metaforen att utvecklingen kan bara gå åt ett håll. Vi kan bara bli mer och mer upplysta. Har vi väl vunnit en insikt kan den aldrig gå förlorad för oss. Och så är det ju.
Ja, där är...
Det är klockan. Nu ska jag...
Det är klockan alltså. Den hade du ställt där.
Ja, och nu ska jag åka hem och...
Men får jag ställa en fråga till dig du kommer hinna svara på 20 sekunder alltså.
Goodie.
För den avslutar allting här. Har din mörkerrädsla gått över?
Ja, min mörkerrädsla har gått över, men den har jag gjort för flera år sedan. Jag tror att jag gjorde samma upptäckt som de flesta gör när man får barn. Att det är ibland tror man att man för över mörkerrädslan till sitt barn istället. Men man tappar det på något sätt själv. Man blir i alla fall väldigt mycket modigare. Och en del av de där illusionerna de upptäcker man också. Ungefär vid den tidpunkten i livet. Att jag har varit där så många gånger så jag vet ju att det här går aldrig fel. Famous last words.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Peter Englund. Researcher var Hanna Engberg och mejladress till oss är 60minuter@expressen.se. Adressen kan man skriva med både bokstäver eller siffror. På Twitter hittar ni oss under hashtaggen 60 minuter. Och musiken, den var som vanligt Kimiko Ishizaka som spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brendan Kinsella framförde en aria Bach på piano i ungefär mitten av programmet. Och sist så hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist var Daniel Wiesey.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.